Det här är kulturredaktionen som fortsätter sin resa genom kristendomens historia och konstaterar att våren nu står för dörren med Kristi himmelfärd och pingstfirande. Varför dessa är helgdagar ska vår expertkommentator kyrkoherde Mikael Öjermo förklara. Jag som är er ledsagare i kunskapslabyrinten heter Leif Bratt. Så Mikael, vi talade ju för ett tag sedan om påskens orsaker. Nu är vi ju inne i en period som där vi har två stora kristna högtider. Kristi himmelfärdsdagen och den sekulärt avskaffade pingsten, i alla fall annandag.
Annandag pingst är avskaffad, men inte pingsten i kyrkan.
Nej, ni är lite mer konservativa.
Ja, vi böjer oss inte för statsmakten hur som helst.
Okay. Men om vi då börjar med Kristi himmelfärd, så begriper till och med jag att det handlar om när Jesus återvände till himlen. Inte för att det är så viktigt i det här sammanhanget när han återvände, men Jesus beskrivs ju ibland som Guds son och ibland som Gud i människogestalt. Vad är, eller kanske vad var Jesus egentligen enligt vår kristna tro?
Ja, både och förstås. Alltså i Nya Testamentet så finns det ett antal titlar på Jesus. Alltså ord man använder för att beskriva honom. Och en av de där titlarna är ju då att han är Guds son. Det är också Messias och det är Herren. Och det finns flera sådana titlar som man liksom gav till Jesus. Och ur de här titlarna som Jesus får i de fyra evangelieberättelserna om honom, så har sedan kyrkan liksom utvecklat sina läror om vem Jesus är. De första 300 åren av kyrkans historia så höll man på jättemycket och funderade över vem är Jesus, vem var han, hur ska vi förklara honom. Och då blev det här Guds son som blev en väldigt dominerande tanke. Och sen funderar man över när blev han Guds son, var det när han föddes redan eller när han döptes eller sådär. Men där utvecklade kyrkan en lära om att Gud är tre, fader, son och helig ande. Vi ska prata om pingsten som har med anden att göra. Gud är en och ändå tre. Det här kallar vi för treenigheten. Så Gud är fadern som har skapat världen, Gud är sonen som har återlöst, räddat världen och Gud är helig ande, återlöserskan. Eller befrierskan.
Kvinnligt.
Numera så drar vi ju den slutsatsen att vi kan inte bara beskriva Gud som en man. Utan det är riktigt att använda både manliga och kvinnliga termer. Så att beskriva, och det finns stöd för, man ser vilket ord man använder på hebreiska och grekiska, Bibelns två språk, för den heliga ande, att tala om den heliga ande som en kvinna, eller i kvinnliga termer rättare sagt. Så det är helt rätt att göra. Så treenigheten, Gud som fader, son och helig ande, det är ju tre berättelser om vem Gud är. Mycket mer än dogmer eller läror. Alltså tre berättelser om vem Gud är. Gud har skapat världen, Gud har räddat världen och Gud återlöser, eller befriar världen ska jag säga, befriar världen genom att vara närvarande hos oss.
Ja, jag har ju lärt mig under våra samtal att man behöver ju inte vara blyg när man pratar med dig, men du pratade ju alldeles nyss om, kanske i lite ironiskt tomläge, om att ni böjer er inte för den världsliga makten. Men ni böjer er för feminister, eller hur kommer det sig att ni har kommit på att anden är delvis kvinna eller helt och hållet kvinna?
Nej, men det är ju så att det här är ju inte någonting som någon utanför kyrkan har kommit på, utan alltså modern teologi, modern bibelvetenskap av idag som utvecklas av män och kvinnor vid universitet, ofta män och kvinnor som också själva är prästvigda i olika sammanhang eller i olika samfund, ur deras liksom funderande över vem Gud är och hur man idag beskriver Gud på ett relevant, ett vettigt sätt, så har detta kommit. Så det är ingenting som har lagts på kyrkan utifrån, utan detta har ju fötts av kyrkan inifrån.
Hur många, alltså om vi nu tar svenska eller svenska befolkning, eller Tyresöbor, ja, hade en aning om att den helige ande var kvinna eller delvis kvinna?
Ja, det tror jag är, alltså inte jättemånga kanske vet på det sättet. Vi talar ju ofta om Gud på det här sättet i kyrkan.
Ja, nu är du på Gud, men jag pratar helig ande nu.
Ja, och då beskriver vi Gud som fadern, sonen och den heliga
anden. Det har man gjort under hela min skoltid också.
Och idag då när vi talar, framförallt när vi talar om anden, så använder vi gärna feminina termer. För att inte bara göra liksom Gud till en enda stor kar, en man så att säga.
Hen, är det aktuellt för er att inkludera? Det är utifrån.
Ja, det känns nog lite mer utifrån och lite fattigt på något sätt i sin beskrivning. Det vi är ute efter här är ju att tala om ett mysterium, Gud själv, som ingen kan förstå. Som ingen kan tala om eller begripa. Och då känns det bättre att berätta berättelser om en Gud är. De långa, långa berättelserna om en Gud är. Istället för att använda det här hen som... Det kan vara bra i en tidningsartikel eller så, men inte när man ska tala om Gud i kyrkan.
Nej. Vår förra diskussion om kyrkåret påsken, då fick jag lära mig stilla veckan.
Mm.
Och nu nästa lärdom. Alltså, jag blir så glad, det är aldrig för sent att lära sig.
Nej, absolut.
Och nu får jag lära mig att, får man säga att han är tjej, men kvinna i alla fall.
Ja.
Ja, men då går vi backa vid bandet lite grann, eller vad jag ska kalla det för. Kristi himmelfärd. Och det är ju då 39 dagar eller den 40:e dagen efter, om jag fattar det rätt, när han efter 3 dagar så lämnar han ju
graven. Uppstår.
Ja, så det är den 40:e dagen efter att han återuppstår från de döda.
Ja.
Jag tror aldrig att jag under min kristendomskunskapsundervisning i skolan någonsin har... Ja, jag fattar ju nu att det finns lite dagar mellanrum. Men det är aldrig någon som har talat om vad gjorde Jesus då med de här 39 dagarna?
Ja, alltså då lever ju, alltså då finns ju Jesus då på något sätt i Jerusalem bland sina vänner, bland apostlarna och bland lärjungarna. Han är inte som han var tidigare. Alltså man kan ju ta på honom, man kan se honom, man kan tala med honom. På det sättet är det som tidigare, men samtidigt så går han genom dörrar och han plötsligt bara uppenbarar sig och finns bland dem och sådär. Så att den uppståndne Jesus visar sig ju för sina vänner i Jerusalem på olika sätt som de sen tolkar som helt märkliga, som en underfundig närvaro. Och detta varar då i 40 dagar enligt evangeliernas berättelser. Det här är ju naturligtvis anpassat då efter lite olika saker. Man var ju... Alltså när Bibeln tillkommer, under Jesu tid och när Bibeln tillkommer, då är man ju ganska intresserad av det här med talmystik. Så det här ska liksom stämma med andra berättelser som man har. Och då är det till exempel så att Jesus frestas i öknen innan han börjar sin offentliga verksamhet i 40 dagar. Och sen är han närvarande efter sin offentliga verksamhet som den uppståndne Kristus i 40 dagar på ett mystiskt sätt, ett sätt som man inte riktigt kan förstå. De är ju väldigt rädda, lärjungarna, under den här tiden. Alltså romarna hotar dem, mästaren är död, deras lärare är död. Flera av dem drar ju från stan och återvänder till sina gamla jobb, men så kommer de tillbaka till Jerusalem och så här. Så det är en period av stark osäkerhet i den här gruppen av människor. Och då visar sig Jesus och tar tillbaka dem till Jerusalem och liksom förklarar ytterligare vem han är. Och sen är det då dags för honom att lämna dem helt och hållet. Och då har vi Kristi himmelfärdsdagen efter 40 dagar. Mm.
Men bara för att det är lite förtydligande. Det här med att han är ute i öknen, det är innan han blir den offentliga Jesus.
Det är innan.
Ja, han kanske 25-årsåldern eller vad kan
man... Ja, någonstans där. Någonstans alltså, där. Traditionen säger att Jesus levde i 33 år. Sen tänker vi oss då att han verkade offentligt i 3 år.
Mm.
Så att han startade då när han... Så säger när han var 29... 30 år någonting.
Jag bara satte mig inte tror att han var ute i öknen där i samband med Kristi himmelfärd.
Utan det var ju före hans offentliga verksamhet, så 40 dagar. Mm. Då han frestas av de onda makterna. Sen har han den här perioden av, då han offentligt framträder och är Jesus.
Mm.
Och sen kommer då den uppstående Kristus som i 40 dagar då finns bland sina lärjungar, apostlarna, vännerna i Jerusalem.
Kan man säga då, för att göra det begripligt svenska, han fungerade då som någon slags lärare? Det de hade som frågetecken, de rätade han ut? Eller vad var uppgiften, att dyka upp lite mystiskt och gå genom dörrar?
Ja, det var på något sätt att manifestera sin närvaro, att trösta dem, att lugna ner dem, att få dem tillbaka till Jerusalem, att se till att de förstod sin framtida uppgift. Men sen är det då så att Jesus under dessa 40 dagar säger att ni kommer att få mera hjälp. Det kommer någon som kommer att hjälpa er. Det kommer en hjälpare. Och det är det vi firar på pingsten. Den helige ande som då kommer. Som blir liksom kyrkans hjälpare eller de kristnas hjälpare.
Tänk, jag gick 12 år i skolan. Det var ingen kristendomskunskap. Nej, det kanske inte var på gymnasiet heller. 9 år i skolan i alla fall. Mm. Jag lär mig med på 4 samtal med dig. Ja. Kristi himmelfärd då. Alltså, vi har ju pratat om att det finns ett kyrkor och så har ni placerat in olika högtider, helgdagar. När började vi fira Kristi himmelfärd?
Ja, det är som alla andra av de här stora helgerna, julen, påsken och pingsten, att det här utvecklas någon gång på 200-300-talen. Och på 300-talet kan man säga att det är ganska färdigt med kyrkoåret. Och de har lagt ut de här stora helgerna. Sen har ju de då, alltså påsken och pingsten har de judiska högtider att göra. Påsken inträffade ju när det var judisk påsk i Jerusalem. Då var ju Jesus där. Och sen har det judiska folket en pingst också. En vattenhögtid i templet som man firade. De har renade vatten och sådär. Och då inträffar det här pingstundret. Då var det mycket folk i stan. Det var 50 dagar sedan Jesus hade lämnat dem. Och då kommer den helige ande, den här hjälparen. Som skulle förklara ytterligare för kyrkan, de kristna, vem Jesus var. Vem Gud är.
Men när du säger då det kommer en hjälpare, det kommer en till. Mm. Det finns väl med också i den kristna tron att Jesus ska återvända till jorden.
Ja, alltså då kommer vi då till det här med Kristi himmelfärdsdagen. Det här är ju en knepig högtid för moderna kristna att ta till sig. Alltså att Jesus Kristus, hans kropp, skulle ha tagits upp till himlen. På Olivberget, Oljeberget som man sa förr i världen, på andra sidan Jerusalem, så finns det ju då den platsen som traditionen utmärker att här skedde himmelsfärden. Och det är numera en moské, en liten muslimsk helgedom detta, men alla har tillträde till den mot en liten avgift. Och där inne i den här pyttelilla moskén, den är verkligen inte stor, så finns liksom 2 fotavtryck i stenen. Här tog han liksom fart och drog iväg. Och det här är ju jättesvårt för en modern kristen av idag att tänka sig att detta faktiskt har ägt rum. Och sen skulle då Jesus fara genom himlarna upp till något ställe någonstans. Det här bygger ju helt och hållet då på den antika världsbilden. Jorden är platt, står på pelare nere i något urhav. Och sen finns det en som ett tält, en tältduk med hål. Och hålen är stjärnorna. Och så är det något gudomligt ljus utanför. Alltså den här berättelsen är helt och hållet insatt i en världsbild som vi inte längre har. Jorden är rund, så vidare. Universum ser ut på ett helt annat sätt. Så det här är en knepig helg för oss att fira numera.
Men det var inte riktigt svar på frågan, för att jag vill bara rätta upp där. Du säger att det kommer en till, den här hjälparen, den helige ande.
Ja.
Men jag vill ju minnas att också Jesus har sagt att han ska komma tillbaka.
Ja, just det. Men alltså i mellantiden så att säga, under kyrkans tid, från det att Jesus har lämnat oss fram tills det så att domens dag kommer. Under den mellantiden, kyrkans tid, så har vi den helige ande. Den tredje delen av Gud så att säga.
Så kan man säga då så här lite vanvördigt. Den vi har mest kontakt med, eller den som är närmast oss just nu, det är den helige ande, eller?
Ja, det kanske man skulle kunna säga. Fast jag tror inte att de flesta kristna tänker så egentligen. Det beror på lite vilken tradition man tillhör. Men jag tror att om man frågar människor, vem ber du till? Vem talar du med i din bön? Så säger folk antingen Gud själv, så att säga, direkt, rakt på. Eller den är Jesus. Den här Jesus-gestalten som är så viktig för oss kristna. Få människor tänker nog egentligen att de liksom ber till eller talar med den helige ande. På något mer direkt sätt. Sådär. Men däremot så tror jag att många uppfattar andens närvaro i bönen, i kyrkogången, när vi sjunger i kyrkan och så.
Förlåt, då kommer jag på en sak här. Egentligen är ju det här samma person. Det har vi ju pratat om i inledningen här. Alltså att vem som är närmast oss, det blir ju en akademisk fråga, för det är ju egentligen samma person.
Ja, det är så väldigt
samma
praktiskt.
Person, det kanske man inte kan heller säga.
Ja, det är en av de här sakerna man mejslade ut då, liksom i de här funderingar kring vem Jesus var, att det är 3 olika personer. Gud, sonen och den helige ande, och de ska inte sammanblandas. en i tre, tre igen och så här. Men det här är lite knepigt.
Ja.
Men jag tror att de flesta kristna människor ändå uppfattar att det är tre berättelser om vem Gud är. Och liksom, man vandrar in i de här berättelserna om vem Gud är. Beroende på ja, vad man behöver Gud till helt enkelt.
Finns det då i kyrkans värld, finns det då några speciella, du har pratat om färger och som man har i kyrkan med olika högtider och så. Man tänder ett visst antal ljus och såna här saker. Finns det några speciella ritualer för att man säger fira Kristi himmelfärd? Kan man säga fira?
Ja, absolut. Jo, det gör det. Så,
högtidlighåller Kristi himmelfärd.
Ja, just det. Nu firar vi väldigt ofta i Svenska kyrkan friluftsgudstjänster, alltså gudstjänster utomhus på Kristi himmelfärdsdagen. Så vi är ofta inte inne i kyrkorummet. Här i Tyresö församling firar vi gudstjänst på gården till Bollmoradalens kyrka klockan 10 på Kristi himmelfärdsdagen.
Det är den 14.
Ja. 14. Ja. Och då är vi inte inne i kyrkorummet. Men det man gör på Kristi himmelfärdsdagen är att man flyttar det stora påskljuset som har stått vid altaret under tiden från påsken till nu. Och så flyttar man det under Kristi himmelfärdsdagen till dopfunten. Och så tänder vi alla små dopljus på påskljuset under resten av året, sen fram till nästa påsk. Det är en sån symbolhandling i kyrkorummet. Men som sagt, det är väldigt mycket friluftsgudstjänst i Svenska kyrkan den här dagen.
I det här klimatet?
Ja, vi är ju som, det är ju som kosläppet ungefär, va?
Ja.
På våren, att vi springer ut och viftar med svansarna och skuttar och tycker att det är fantastiskt med våren. Och även om det ofta är svinkallt på Kristi himmelsfärdsdagen så älskar vi ju att komma ut i naturen. Och vi gör det då som sagt på gården till Bollmoradalens kyrka.
Om vi då håller oss till Kristi himmelfärd, kan du säga, när sätter det här mission, alltså jag menar inte nu att man åker världen runt, utan just de här kanske då lärjungarna, de börjar direkt att missionera och predika. Vem är det som tar kommandot, eller är de, går de åt olika håll och börjar predika kristendoms,
ja,
det kristna budskapet?
Det är både och. Alltså i Jerusalem då så spelar ju Herrens bror en väldigt stor roll.
Alltså Jesu bror.
Jesu bror då, ja. Spelar väldigt stor roll. Petrus som har varit ledare för lärjungagruppen fortsätter ju då sin ledarroll. Idag menar också många teologer att bibelvetare att Maria, Herrens moder, var ju liksom den första ledaren av församlingen i Jerusalem. Hon var ju kvar vid korset, såg sin son dö och bidrog sedan att hålla ihop den här gruppen och se till att man på sätt organiserade ett arbete i Jerusalem. Man började ju tidigt dela ut mat till fattiga och ta ansvar på olika sätt. Och samtidigt då som man har den här samlingen i Jerusalem så ger sig då folk iväg från Jerusalem för att börja missionera. Och den mest kända då är ju Paulus. Han heter först Saul och han förföljde de kristna i Jerusalem. Men blev ju omvänd då på vägen till Damaskus.
Men det är många år efter?
Nej, det är precis bara några år efteråt. Så det är ganska tätt inpå.
Mm. Jag tänkte de närmsta veckorna, kanske månaden efter det här.
Ja, man uppfattar nog ändå att alltså det tar ett litet tag innan församlingen konsoliderar sig i Jerusalem. Men sen börjar man ju dra iväg då till andra ställen. Så det går rätt fort det där.
Ja, nu kommer en hedisk fråga. Du sa Jesu bror.
Mm.
Är han också jungfrufödsel eller är det Josef som är pappa?
Ja, där är det då, ja, det beror på hur man ser det. Alltså för våra romersk-katolska vänner är det självklart att han hade kusin. Därför att Maria födde inte flera barn sen efter Jesus. Men vi i vår tradition kan nog gott uppfatta att det faktiskt är en kötslig bror till Jesus.
Men man vet inte, halvbror eller?
Ja, i så fall är det ju vanlig.
Ja, Josef är pappa.
Josef är pappa i så fall, ja, precis. Mm. Men här går åsikterna lite grann isär i olika kyrkliga traditioner. Men det viktiga nu att svara på din fråga, Leif, det är ju att folk ger sig iväg från Jerusalem väldigt snabbt och de drar väldigt långt bort. Det finns ju en tradition att Thomas drar till Indien och vi har Thomas kristna i Indien som menar att deras ursprung är att det kom en apostel från Jerusalem dit och etablerade kyrkan. Och det där tvivlade man på ganska länge och så här, kan ju inte stämma. Och så här, men idag så är ju missionsvetarna, de som håller på med snart, rätt mycket inne på att det här kan nog ha stämt. De kunde resa väldigt långt på den här tiden.
Ja, alltså det var ju en del av romarriket. Ja. Och romarriket är ju känt för sina goda kommunikationsleder både på Medelhavet men också på land.
Ja, och det gick undan att så att kristendomen sprids otroligt fort.
Vad var det för vits om Jesus nu var en stor ledare och skulle få ordning på det här jordklotet och vi skulle bli snälla med varandra och allt det där. Varför stack han då? Alltså, det måste ju vara någon symbolik i det.
Ja, jag tänkte på det där häromdagen. Jag hade en mycket svår begravning häromdagen, ja, i Tyresö kyrka. En relativt ung man som dog hastigt. Och då talade jag om Lazarus, Jesus gode vän, som han uppväckte från de döda. Jesus går in i hans grav, han hade redan börjat lukta, står det väldigt konkret i evangelieberättelserna. Och Jesus börjar falla honom att stå upp och börja leva igen. Och detta händer. Om man idag tar bussen ifrån Jerusalem ner till den här byn där Lazarus då bodde, det är inte så långt emellan, så sitter inte han på fiket där och fikar. Man kan inte prata med honom. Han dog ju sen alltså. Så på något märkligt sätt så är det så att den här tiden är laddad med helig närvaro. Jesus visar vem Gud är, gör sin tjänst i världen och sen lämnar han oss. Och vi förstår inte riktigt varför, men det var på något sätt meningen att det här skulle ta slut. Annars så skulle ju Lazarus ha suttit där på fiket idag och berättat om hur fantastiskt det var att få uppstå från de döda. Men det är inte så. Och idag så lever vi därför under en tid där människor dör. Vi står ut på att gamla dör, men tycker att det är svårare när unga människor dör.
Nu får du rätta mig, men det slår mig helt plötsligt. Någonstans så säger Jesus någonting i stil med att detta rike är inte mitt, alltså syftar då på det jordiska riket, ja, utan mitt rike är där uppe. Ja. Kan du ha så att säga med det? Han vill bara tala om sin existens, sen är valet vårat.
Ja, lite grann är det så. Alltså, han valde ju att inte bli en revolutionsledare som skulle slänga ut romapacket, vilket ju många förväntades att han skulle göra.
Utan, ja, det var det jag tänkte också. Ja. Varför stack han för? Han hade ju lite jobb att göra.
Ja, utan när han talar om Guds rike så är det alltid någonting annat än någonting som ska etableras här på jorden. Men samtidigt har ju den här drömmen om Guds rike inspirerat så många kristna att göra gott i världen. Jag menar, sjukhus, skolor, hälsovård, insamlingar just nu till Nepal där Svenska kyrkan gör så gott vi kan för att mildra en förfärlig situation. Och det är ju drömmen om att egentligen ska det inte vara så här, utan folk ska ha det bra. I Guds rike kommer vi att få det bra. Alltså försöker vi liksom fixa till det även här på jorden.
Då hoppar vi till pingsten då, Mikael. Mm. Jag sa ju då att de sekulära makterna har avskaffat annandag pingst. Mm. Finns det någon koppling där vid Kristi himmelfärd? Är det ett visst antal dagar till pingsten? Eller?
Mm. Det är 50 dagar då. Alltså,
ja, det sa du, ja, förlåt. Ja,
det är 50 dagar mellan påskdagen och pingsten. Och själva ordet har ju med 50 att göra. Alltså siffran 50. Ja, det är ju då en judisk högtid. Det är mycket folk som samlas i Jerusalem. Och de kommer från olika delar av romarriket och talar olika språk. Och då inträffar ju då detta under att de börjar prata. Alltså de förstår varandra, så att tungor som av eld satte sig på dem, och människor från med olika bakgrund och förstår det apostlarna säger i sin undervisning. Så det är ju då pingstundret, va? Det stora pingstundret.
Nej, men om vi då tittar på och jämför det här jul och påsk och pingst, för Kristi himmelfärd, det är ju en dag, men de andra, de här tre högtiderna, de har ju då pingstafton, julafton, nyårsafton, så här, ja, juldagen, ja, pingstafton, pingstdagen och annandag pingst. Händer det olika saker de där tre dagarna?
Nej, inte på pingsten riktigt, utan där är ju, alltså alla de här stora kristna högtiderna har liksom en annandag och till och med haft en tredje dag. Sen genomför Gustav den tredje stor kalenderreform på 1700-talet och han tar bort väldigt mycket av de gamla medeltida högtiderna. Och sen är det då en KD. Det är Kristdemokraterna underligt nog som är med och avskaffar annandag pingst. Statsrådet som skötte det där var dessutom själv pingstvän, helt obegripligt, helt ohistoriskt. Man vill ju införa 6 juni då, svenska flaggans dag, som en svensk nationaldag istället. Och det har ju gått så där, kan man säga, för staten att fira den där svenska nationaldagen med någon större pompa och ståt. Ja, men vi är ju inte som norrmän med 17 maj eller Catorce-Julie i Frankrike eller så.
Vad sa du nu?
4 juli.
Och så sa du det på franska?
Eller 14 juli. Ja,
och så sa du det på...
Catorce-Julie, va? Eller amerikanernas 4th of July, 4 juli. Det är ju enormt stora händelser i dessa länder. Men vår nationaldag blev ju inte så mycket. Och det är rätt obegripligt att man stympade pingsthelgen.
Ja, jag får aldrig något entydigt svar när jag frågar varför vi har valt 6 juni. Det verkar vara väldigt konstruerat.
Det är väldigt konstruerat och det är väldigt ohistoriskt. Och det.
Ska vi vara lite roligare eller gladare då? Jag kopplar ju bröllop till pingsten. Varför har det blivit på detta viset?
Jo, men det har då med det här med kosläppet att göra. Alltså att vi svenskar tycker ju att det är trevligt med vår och det är ju jättefint med våren. Så att man hade ofta bröllop på pingsthelgen. Och i och med att det var en lång helg förr i världen med både lördagen, söndagen och måndagen ledig så blev pingsten en jättebra högtid att ha bröllop på. Så det har ju varit väldigt mycket vigsla på pingstafton i Svenska kyrkan. Vi har inte lika mycket nu i och med att det inte är en sån lång helg utan våra vigslar kommer ju nu lite senare in på sommaren ofta.
Så man kan säga att bröllop och helig ande, det har ingen koppling?
Nej, det hade ingen koppling så, utan det var mer bara att det var lång helg på våren då det passades att gifta sig.
Avslutningsvis då, Mikael, vi brukar ibland ha lite musik, men jag funderar på vad jag skulle ha för musik till dig. Har du själv någon idé? Vad illustrerar man musikaliskt Kristi himmelfärd eller pingsten med?
Ja, det är ju så att Kristi himmelfärdsdagen har ju väldigt länge varit folknykterhetens dag.
Nej.
Jo. Och då är
Kristi... Finns det någon koppling?
Nej, det gör det nog inte mer än att det var en lång helg på våren. Kristi himmelfärdsdagen inträffar ju alltid en torsdag.
Aha, så fick man en klämdag där. Man kunde vara bakis på.
Ja, just det. Men just folknykterhetens...
Nej, förlåt.
Just folknykterhetens dag skulle ju då inte firas med bakfylla direkt.
Men det var
en tradition i svenska brukssamhällen då att uppsöka ett berg tidigt på torsdag morgonen där och ha gökotta med blåsorkester. Så en liten mässingsoktett som spelar något lämpligt, det vore fint i så fall.
Då ska vi fixa fram det. Då tackar jag dig så länge, Mikael.
Tack så mycket.
Och nu har vi nästan klarat av kyrkåret.
Har vi gjort.
Det var kvar, det är kyrkans skiljande från staten, tror jag.
Just det.
Sen går vi in i ett evigt liv, kanske.
Sen går vi in i ett evigt liv, absolut. Okay. Liv.
Tack ska du ha. Tack.